Hej och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel.
Och med mig Johan, vi jobbar båda två på RF SISU. Och idag så har vi en prominent gäst får man säga i podden.
Verkligen.
Med dubbla OS-guld och dubbla världsrekord och så vidare. Och det är inte David Faxå i Växjö som jag pratar om. Men du är också välkommen.
Tack. Tack. OS-gulden och världsrekorden lyser med sin frånvaro. I mitt hushåll i alla fall, tyvärr. Men här är jag.
Ja, vad härligt. Du har däremot träffat någon som har både världsrekord och OS-guld.
Ja, det har jag. Det var väldigt kul och spännande att få sitta ner och prata med trumvirvel. Alla lyssnare vet redan vem det är för de har sett avsnittsbeskrivningen. Och bilden Nils van der Poel har jag träffat. Och pratat om idrott, föga förvånande, lite kort om hans egna karriär och lite hur han ser på sitt eget idrottande som ung. Jag skickar lite tips och tricks till barn- och ungdomsledare och vikten, och det kanske är det som är det stora fokuset egentligen, vikten av att trivas i livet för att kunna prestera med idrott. Det är väl framför allt det vi pratar om.
Jag tycker att vi kastar oss in i samtalet och sen så kan vi väl diskutera lite mer innehållet sen efteråt.
Låter bra.
Då säger vi varmt välkommen till Här pågår föreningsidrott till dig Nils van der Poel. Hej!
Tack så mycket. Hej David.
Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Jag mår bra. Jag... Jag hade en supertrevlig frukost med några polare alldeles nyss och är på väg till en annan vän här eftermiddag. Så jag mår fint.
Kul. Du har ju lämnat skridskoåkandet bakom dig. Har en period där du reser land och rike runt och föreläser. Jobbar med lite olika partners och sånt. Vad är mest stressigt, att vara elitskridskoåkare eller att göra det du gör idag?
Oj, stressigt. Om man ska mäta allmän stress så tror jag att jag är mer stressad nu, absolut. Men det är också för att jag är ett nytt element nu. Tidigare var ju en situation som jag var väldigt van vid att vara vid. Som jag... en ganska stor skillnad på idrotten och på, liksom, vad som kallar för, arbetslivet. Är väl att en kompis som sa det så himla bra. Som idrottare så är ens främsta uppgift att hela tiden ta hand om sig själv. Jag ska må bra, jag ska kunna träna, jag ska utvecklas, jag ska vila och så vidare. Men inom arbetslivet så handlar det hela tiden om att min kund ska må bra. Min kund ska bli nöjd. Och det är en ganska stor skillnad egentligen. Och det tar ju ett tag innan man vänjer sig vid en ny situation. Jag kommer in med en bakgrund där folk har höga förväntningar på mig. Men jag är i en situation där jag är nybörjare återigen. Och det vill jag ju hantera på allra bästa sätt såklart. För att förvalta de möjligheterna jag får. Så det, jag skulle säga att det är mer stressigt nu. Men också i många nyanser mer utvecklande.
Jag tänkte att vi skulle börja det här samtalet med att gå tillbaka lite till skridskoåkare Nils. Och inte så långt tillbaka i tiden. Utan egentligen, vi började där det slutade på något vis. På OS i Kina. Så slog du ju guld, eller du tog guld och slog världsrekord. Och därefter så la du skridskorna på hyllan. Inte allt för långt därefter kom en guide ut som berättade hur man slår världsrekord och hur man tar guld på OS. Som har varit nedladdat hur många gånger som helst. Ja. Det är så många nollor så att jag vet inte ens hur man uttalar den siffran numera. Och i den så beskriver du ju att du önskar att någon slår dina världsrekord. Varför vill du bli av med världsrekordet?
Det är väl inte det att jag vill bli av med världsrekordet egentligen. Det är väl snarare det att jag vill att sporten ska fortsätta utvecklas. Att det som jag engagerade mig i och försökte bygga på något sätt kan få leva vidare. Jag tror att alla som lämnar en verksamhet vill att den verksamheten ska fortsätta frodas. Och det är ju egentligen det. Det var en av grundtankarna med att skriva allt det där. Att fler skulle kunna dra nytta av det som jag lärde mig och på något sätt byggde upp.
Självfallet, när man tar ett rekord så gör man ju någonting annorlunda. Man gör någonting bättre. Man har lite andra förutsättningar mot sina motståndare. på vilket sätt och vilka var de stora tydliga skillnaderna på sättet du tränade för att bli så bra gentemot dina konkurrenter? Vad gjorde du annorlunda i stora drag?
I stora grad, så grundfilosofiskt, så hade vi en tanke, en väldigt gammal tanke inom idrotten, att man blir bra på det man tränar. Och om vi kan träna mer på det vi ska tävla på, då kommer vi också bli bättre på det vi ska tävla på. Så det var hela grundtanken för hur vi gjorde upp våran träning. Och det gjorde vi att vi ville vara de i världen som kunde åka skridskor i 50 meter i timmen oftast. Och utifrån den premissen baserade vi ett träningsprogram. Och då insåg vi, då kommer vi kräva två egenskaper. Vi kommer dels kunna åka skridskor 50 meter i timmen, det måste vi kunna. Men jag behöver också ha bättre återhämtning än alla mina konkurrenter, så att jag kan träna mer på just det då. Och det bidrog till att vi prioriterade grundkonditionsträningen väldigt, väldigt högt. Egentligen året runt. Och in mot de viktiga tävlingarna under skridskosäsongen så prioriterade vi tid i tävlingsfart väldigt högt. Så det var egentligen de två sakerna vi gjorde. Och det bidrog till att vi gjorde väldigt mycket träningstimmar på sommaren för att bygga den här grundkonditionen. Och vi varierade oss i hur vi nådde de timmarna. Det som var viktigt var ju hela tiden att aktivera benen, eftersom att ja, men det är med benen jag åker skridskor. Så vi hittade olika rörelseformer där benen var väldigt aktiva. Och det var allt från randonnéskidåkning till löpning och cykling. Då. Eller allt ifrån. Det var väl det var snarare. Och det som blev, vi var ganska radikala i hur vi prioriterade. Alltså vi tänkte så här, ja, det finns massa grejer som är bra att göra. Typ stretcha och bollstyrka och snabbhet och styrka och... Men någonstans var vår kärnverksamhet inte det, utan det var att åka så mycket skridskor som möjligt i en given hastighet. Och det som möjliggjorde det var grundkondition. Och så det skulle vara vår prioritering också, som blev ganska radikal när vi slutade med mycket annan typ av träning. Och blev därför, som du är inne på, ganska annorlunda mot hur de andra tränade. Och det gjorde att vi var sämre på mycket saker som de var duktiga på. Men vi blev bättre på kärnverksamheten.
Tolkar jag det rätt om dina konkurrenter åkte kanske mer timmar på isen men i lägre hastighet?
Det tror jag att de gjorde, absolut. I alla fall vissa av dem. Sen hade vi... vi hade väl ganska mycket istid egentligen. Alltså på vintrarna så... Jag hade ingen sommaris, det är många andra som hade det. Men på vintern så låg vi ändå någonstans mellan 2 och 2,5 timme aktiv skridskoåkning i tävlingsfart. Och att åka skridsko, det är svårt att åka skridskor långsamt. Det är lätt att det blir en hög hastighet. För att vet, cykla, oavsett hur snabbt du cyklar, så ser rörelsen i princip likadan ut. Så är det inte om du åker skridskor. Man blir så oerhört beroende av att kunna ha vissa vinklar och lutningar. Och som uppkommer då av liksom centrifugalkraften som beror på din hastighet. Vilket gör att man måste åka ganska snabbt på isen för att det ska likna den tävlingsskridskoåkningen som vi har. Och det drog vi kanske till en yttergräns, men många av våra kollegor tänker ju liknande. Även fast de åker lite långsammare än vi, är oftare precis som du är inne på. Men jag tror nog att liksom total ackumulerad tid på veckobasis, så tror jag att vi hade nog nästan lika mycket tid på is i aktiv åkning som de hade. Stora skillnaden var att min ackumulerade tid var också i tävlingsfart. Det var ingen annan som klarade det. Hålla den farten så länge då. Men utslaget över ett år, ja, men då var vi nog de som åkte lite mindre kanske, eftersom att vi inte nyttjade sommaren till att vara på is.
När jag fortsätter läsa din guiden eller skrivningen, träningsboken, så pratar du om ett 5-2-schema. Och då är det inte en diet som många svenska följer, utan det är snarare träning och vila. Träna 5 dagar, vila 2 dagar. Du valde att inte träna alls på 2 dagar. Varför då?
Så den tanken uppkom att jag trivs bättre som människa om jag får ha helgen ledig och spendera den med mina polare. Så det var så det började. Och sen successivt efter att ha arbetat på den här modellen, så var det min coach Johan Röjler som såg storheten i det ur ett träningsfysiologiskt perspektiv. För vad det gör, det är att eftersom att jag alltid var utvilad måndag, så hade vi alltid som ett nollvärde kan man säga. Som gjorde att alla samlar ju väldigt mycket statistik och data över hur man tränar. Allt från liksom pulsvärden till varvtider och laktat. Och eftersom att jag alltid visste att måndagar är utvilad, så hade vi som en liksom bättre tillförlitlighet till våra siffror än vad många andra hade. Vilket gjorde att vi kunde dra mer säkra konklusioner av den datan. Och det kunde ju på sikt då bidra till massa olika saker. Men för att hålla det kort kan man säga att vi kunde styra träningsmängd bättre än andra. Och vi såg snabbare. Okej, nu är vi nära gränsen. Och det är ju det handlar om. Man ska ju vara så nära gränsen så länge det bara går. Och utan att gå för långt över den. Man behöver utmana den ibland. Men det var vi duktiga på. Vi hade ett system. Så, och det bidrog 5-2-systemet till. Och sen var det också mentalt liksom, att veta att jag är aldrig mer än 5 dagar ifrån 2 konsekutiva vilodagar. Och det var ju gött när man var i tunga träningsperioder och vetade att det finns en viloperiod som kommer om inte allt för många dagar.
Men hur mår man då på sig på lördagen? Alltså sover man till 1 för att man är så utpumpad från veckan? Eller hur såg en vilohelg ut?
Ja, men jag försökte leva ganska rutinmässigt. Jag märkte att jag mår bättre av det. Så det är klart att jag kanske sov en timme extra på helgerna. Men alltså, även på veckorna. Så jag tränade, jag var ju proffs. Det var det jag gjorde. Jag gick ju och la mig när jag behövde sova. Och så, det som var gött med helgerna, det var att då hade jag lite mer energi över. För när man har varit ute och kört hårt en dag, efter 20 mil på cykeln, så liksom, då går man inte ut på stan och kollar läget. Liksom. Jag orkar inte. Utan det skedde inte så mycket på mina vardagar förutom träning, kan man väl sammanfatta det som. Så då tog jag igen liksom mitt, ja, men kanske framförallt mitt sociala behov och andra delar av livet som jag tyckte var viktiga på helgen. Och levde ett mer konventionellt liv då.
Kan du sträcka dig så att du var en vanlig människa, men att du levde liksom helt vanligt som den idag 26-åringen du är liksom, alltså umgänge, fester, alkohol, sådana typer av grejer, eller var det ändå ganska restriktivt?
Ja, men jag skulle säga att det var periodiserat. Jag fick liksom tänka att men det kommer en tid och det är viktigt att alltid vara utvilad, att varje pass verkligen blir med hög kvalitet och att jag inte blir sjuk till exempel. Och en sån period är ju tiden innan OS är ju sånt oerhört viktigt, framförallt eftersom att jag sysslar med konditionsidrott. Men jag insåg också att min motivation är ju en liksom begränsande faktor i hur pass bra jag gör mitt jobb. Och då kan jag inte året runt leva ett serilt liv som liksom depriverar mig från saker jag tycker är viktigt. Så ja, på sommaren såg jag till att leva ut lite mer och få utlopp för andra behov jag hade. Och sen när vintern kom, då var jag lite mer restriktiv och selektiv med alkohol då, till exempel. Medan på sommaren så var jag ganska frikostig med det. Sen är det klart, alltså, man lever inte ett normalt liv liksom, någonstans. Så allting, jag vaknade varje dag med ett syfte som kändes viktigt och var centralt. Och jag gjorde inga onödiga resor. Om jag skulle ut och dricka en helg, så tog jag till att då finns det i alla fall möjlighet att sova ut ordentligt dagen efter, så att jag är fräsch igen på måndagen och så vidare. Så att det fanns alltid ett syfte med det jag gjorde.
Du hoppade ju en del fallskärm. Rätta mig om jag har fel, men det var liksom under den här satsningen också. Eller var det innan du drog igång den riktiga OS-satsningen?
Nej, det var både och, kan man säga.
En sån adrenalin-grej, extremt hög fart, ganska kort tid. Kontra skridskor runt, många varv, hög smärta. Med mjölksyra och så vidare. Det känns lite som varandras motsatser. Känner du att, är det någon form av balans man eftersöker där, eller? Är det bara, överdriver jag min analys nu? Det är bara en kul grej liksom.
Men du kanske överdriver lite grann liksom på det sättet. Men du har en kompis som sa det. Du håller ju på med världens mest horisontella och vertikala idrott samtidigt. Ja. Men det var ju ett sätt att få liksom tillfredsställa andra behov jag hade. Spänningssökande generellt och vill gärna, så här som idrottare vet man att när OS kommer så kommer troligen förlorare. Det får man ju leva med, och de flesta som ställer upp, de förlorar. Och då får man fundera på, vad vill jag ha ut av mitt liv om 4 år när jag står där och precis har förlorat OS? Och då fanns det en massa mer grejer än bara idrott som jag vill ha ut. Men det var också så här att jag insåg att jag vill inte förlora OS för att jag inte försökte vinna det. Så att det är en balans, och det är inte lätt att hitta den här balansen. Och det tog mig ganska många år att knåpa ut vart är min personliga balans och vilka perioder ser den ut på olika sätt. Men det var oerhört framgångsrikt att liksom förhålla sig till det på det sättet. Och det är jag glad att jag gjorde.
Vi backar ännu lite mer till barn- och ungdomsåren. Jag hörde en föreläsning med dig här i helgen när du var i Växjö och föreläste. Och då berättade du att du fick frågan om det också. Att du spelade en del bandy och ville bli bra på bandy. Och kanske det var en väg in i skridskoåkandet. Hur mycket idrotter höll du på med som barn?
Egentligen så mycket jag kunde. Jag har alltid varit en idrottsintresserad människa och förvaltat att få utöva. Så ja, men det var diverse. Fotboll, friidrott, bandy, skridsko. Alltså jag rörde på andra sätt också. Spelade tennis med farsan och lite golf och sådär. Ja, så jag höll på.
När isolerar du skridskoåkning som din idrott?
Ja, men jag tror, alltså min ambition var ju helt enkelt, jag ville ju bli idrottsproffs. Alltså jag ville, det var mycket viktigare för att bli elitidrottare än att bli fotbollsspelare eller bandyspelare eller skridskoåkare. Så i skridskoklubben fanns det ett elittänk och liksom en miljö som premierade att försöka göra sitt bästa. Och det passade mig. Det passade inte alla, men det passade mig. Och det var så på det sättet jag ville idrotta. Och därför blev jag då skridskoåkare. Och jag tror jag började satsa liksom mer dedikerat mot skridskon när jag är 11 eller 12 kanske. Då har jag insett att jag kanske ska lägga av med några andra idrotter för att få mer tid till att träna skridskor. Sen fortsatte jag ändå med både banden och fotbollen fram till att jag var 14 i alla fall. Så jag var 13-14 någonstans. Sen så bestämde jag att nu är det 100% skridskor här. Och då, ja, sen hade jag andra rörelseformer. Jag cyklade ju med en klubb till exempel på sommaren för att hålla igång konditionsträningen. Men jag skulle säga att jag började väl min specialisering så småningom. Eller min inriktning kanske när jag var 11 och sen när jag var liksom 14, då skulle jag säga att då var jag mer eller mindre specialiserad på att det var skridskor som gällde.
Vad betydde tävlingen för dig som ung aktiv?
Jättemycket.
Eller, egentligen hela karriären. Det är ju egentligen oavsett ålder.
Väldigt mycket såklart. Det som drev mig som ung var ju väldigt mycket idrottslig framgång som jag sökte. Sen som äldre syns så att idrottslig framgång, det är viktigt, men det är inte det viktigaste kanske, utan det finns mervärden i idrotten som trumfar det. Och det är ju en svår balans att på något sätt liksom lyckas förespråka och även leva ut det. Alltså idrotten, alla spel går ju ut på att försöka vinna dem. Det är så samhället är konstruerat. Men vi spelar ju inte för att vinna. Men vi spelar genom att försöka vinna. Och det är två helt olika saker. Och det tar ju ganska långt att lyckas klura ut det här. Men tävlingen har alltid varit jätteviktigt för mig. Det är helt omöjligt att spela ett spel med någon som inte försöker vinna det. Det är någonstans där vi testar oss och utvecklas som mästare.
Ett bra citat. Det tar jag. Om jag får det av dig i våra samtal. För just tävling, det har blivit en ganska konstig diskussion i svensk idrott de senaste åren. Vad tävling och fult tävla och hela den biten. Och tävlingen är ju kärnan i svensk idrott. Så jag tycker det citatet ramar in det ganska bra. Ledarskap. Vi pratar ju i den här podden framförallt i tränare, ledare i idrottssverige. Hur var din relation? Många idrotter, många ledare såklart. Men hade du bra relationer med dina tränare eller var det väldigt dyrt utifrån förening liksom?
Nej, men det hade jag verkligen. Jag uppskattade verkligen de ledare och coacher jag har jobbat med och tränare. De har betytt mycket för mig. Och det jag märkt har ju varit att de jag uppskattat mest har ju varit de som har haft liknande ambition som jag har haft. Då har det ju funkat som allra bäst. Verkligen. Och när jag ser tillbaka på det så har det varit så här, men alla gånger har det inte hanterats på bästa sätt. Och vissa situationer hade de kunnat hantera bättre och jag hade kunnat agera bättre också i många gånger. Men jag är oerhört glad för alla de som har engagerat sig både professionellt och volontärt i mitt eget liv och min egen idrott. det är ett stort ansvar att dra på sig en ledartröja. Men jag tror att någonstans måste man inse att vi är alla ledare, minst för oss själva. Och mest för andra också, men framförallt för oss själva.
När du fick dina, eller fick, när du tog dina framgångar på OS, så var det ju flera reportage samtidigt, liksom de filmade reactions, det är populärt 2022, men att filma reactions, och de filmade ju i din hemmaklubb liksom tränare och barn och ungdomar och så. Jag gissar att du har sett de typen av bilderna. Hur känns det att se sånt?
Det är väldigt roligt. Man får väldigt mycket gratisningar och sådär när man får stora framgångar idrottsligt. Och det är ju trevligt, men oftast så blir det kanske nästan jobbigt att ha 250 olästa sms. Men det är väldigt härligt när man får se en sån video. Det gjorde mig väldigt glad i den perioden.
Och med det så hoppas jag att vi framöver har flera svenska skridskoåkare. För det har inte funnits så många i den blågula dräkten över åren. Så jag hoppas och tror att dina framgångar har fött en ny generation i Sverige. Det drömmer jag om. Nils, vi ska runda av det här. Men vad drömmer du om nu?
Oh, det var en väldigt bra fråga. Jag har... vad drömmer jag om nu egentligen? Alltså jag letar ju fortfarande efter någonting som ska kännas lika meningsfullt som mitt skridskåkande gjorde. Jag är prompt övertygad om att det är en bra idé att göra sitt bästa oavsett vad man håller på med. Och det försöker jag förstöra. Men jag har ännu inte hittat det som jag brinner lika starkt för som jag brann för skridskåkning. Det är längtat.
Tror du att det kan finnas i en annan idrott?
Inte på professionell nivå. Det känns som att det har jag utforskat. Vi får se. Det är lite spekulativt.
Tack så mycket Nils van der Poel för avsnittet och samtalet med dig David. Vad vill du ta med dig från samtalet som du vill dela med oss?
Ja, det är ju mycket. Alltså, det är ju... Med all respekt till alla tidigare jag har intervjuat så är det ju något unikt med att ha en världsrekordhållare och OS-guldmedaljör. Alltså att prata med en sådan. De är ju ganska få i vårt avlånga land. Så det var ju klart, det var ett väldigt spännande samtal som jag tar med mig. Och detaljer finns ju många. Jag tycker det är intressant hans resonemang, som jag sen också säger i podden, hans resonemang om tävling och vikten av tävling, vad tävlingen har betytt för honom. Jag tycker att han pinpointar ganska väl vad hela den här debatten och diskussionen som i viss mån fortsatt finns i Sverige, vikten av att tävla, vi ska inte få tävla och ta bort med tabeller, hela den biten. Ni som lyssnar vet vad jag pratar om. Jag tycker han ringer in det ganska väl i det han säger, så det tar jag ju med mig.
Ja, alltså det jag kan ta med mig generellt också, där du säger att det är en dubbel OS-guldmedaljör och sådär också. Det som slår mig mycket med van der Poel är också att han är väldigt genomtänkt i allting han säger. Och det känns som att han har verkligen analyserat både sina liksom prestationer, sin träningsplanering, sitt sätt att leva i liksom precision hela tiden, för att få så bra resultat som möjligt. Och det tycker jag man liksom märker nu när han då har lagt skridskorna på hyllan och börjar liksom föra diskussioner och samtal om allt möjligt, oavsett ifall det är träning och tävling eller ifall det är någonting annat, så känner man ändå att jag har någon typ av förtroende, för han känns genomtänkt helt enkelt i det han säger. Och det gör ju någonting som jag kanske kan sakna ibland hos, utan att nämna några namn, men som kan saknas ibland inom idrotten och bland idrottare annars, att man tycker att jag gör det här och sen, för någon har sagt det åt mig. Det känns inte som att det har funkat med Nils van der Poel. Om någon har sagt att han gör det här, då har inte han bara gjort det, utan han har tänkt igenom det ett par varv först.
Ja, verkligen. Och det här samtalet föranleddes av en föreläsning som vi hade i Växjö med honom, där man träffade honom och fick lyssna på hans föreläsning. Och den var ju väldigt unik i sig, alltså väldigt reflekterande och väldigt nästan filosofisk ibland. Och det är svårt, jag får, när jag hör honom, både intervjun och på den föreläsningen då, så är det väldigt svårt att tänka sig att han är 26. Alltså han slutar ju verkligen i piken av sin idrottskarriär, och han är så ung. Alltså han är som min lillebror, och min lillebror skulle aldrig kunna säga såna här grejer. Så det här med genomtänkt är ju verkligen, ja, han är genomtänkt. Och i den här intervjun, han hade inte direkt fått frågorna innan, inte av mig i alla fall, så han var inte förberedd på exakt vad som skulle komma. Men ändå har han en tanke om egentligen allt jag frågar. Så det är intressant.
Mm. Och det är också speciellt, precis som du är inne på, att avsluta sin karriär i ganska ung ålder, om man får se det om, i alla fall inom den idrott kanske som han utövar, utan att jag har en djupare koll på åldrarna inom skridskor. Men man kan ju inte låta bli att tänka att det måste ju bli en comeback, eller han har ju, eftersom att han slutar på topp också, så ja, det känns som att han skulle kunna ha mer att ge, tycker ju en annan som tittar på och som är bara där som publik.
Ja, och jag fiskar ju lite efter det där i slutet. Och han är ju han säger ju varken bu eller bä, fast det han säger är ju ändå att han inte tror att det blir inom någon elitidrott. Men jag vet inte om jag ska tro på honom 100%. Det känns som han skulle kunna få upp glöden. För han inledde också med att säga att ja, men det här han håller på med nu och föreläser och har samarbeten med olika företag och sånt, att det är ganska påfrestande och slitsamt för honom, att det nästan var mindre stressigt att vara elitidrottare. Så vi får se vilken väg han vandrar.
No, precis, och det är väldigt tidigt nu att säga, prata om comeback redan, han har ju knappt slutat såklart.
Mm. Nej. Men det jag slås av mycket när han pratar också, att han hela tiden letar efter någon typ av kvalitet. Och det kan jag tänka mig blir ganska det blir ganska jobbigt att hela tiden försöka ligga på så hög kvalitet som möjligt hela tiden i allt han gör. För det hör jag rätt mycket när han pratar om träningen och hur han tränade och på vilket sätt man då, där man vill ha så mycket istid som möjligt i 50 km i timmen för att liksom få kvaliteten på träningen. Han pratade om det när det kommer till liksom livet utanför, nu när han har lagt skridskorna på hyllan, att det är viktigt för honom att få kvalitet där. Han, under sin karriär så strävar han hela tiden efter att hitta kvalitet i det sociala livet och hela tiden liksom ha en väldigt hög kvalitet på allting han gör. Och det kan jag också tänka mig kan vara då, nu gissar jag bara, men att det kan vara en anledning till att man väljer att sluta också, för att man liksom, man orkar inte hålla uppe den här liksom höga nivån på allting hela tiden, så att säga. Även ifall han var duktig då på att låta det privata livet ta plats också de här 2 dagarna när han vilade hela tiden.
Nej, för det är egentligen den andra stora grejen jag tar med mig. Jag håller med i det du säger, Johan. Och det är väl just de här 2 helgen som gjorde det möjligt att kunna hålla den här extrema kvaliteten ändå som man hade. Alltså det är ju så tydligt att det är inte en och kanske 2 eller 3 nivåer över sina konkurrenter när han väl tränar. För det är därför han blev så bra som han blev. Och det förklarar han ju att det beror på att han kunde vila under helgen. Och visserligen vila med kvalitet också, men liksom kunna få in det här sociala. Och vi pratar ju lite om vikten av att kunna leva ett normalt liv. Som sagt, han är 26 idag när han påbörjar de här satsningarna liksom innan OS. Alltså han var ju 21-22 år när han påbörjade sin OS-satsning för det här OS-et då. Sen hade han gjort det innan också. Men han pratar om att han ville leva stundtals under året som en vanlig ung vuxen liksom, med allt vad det innebär. Och att kunna göra det parallellt som att man har den här extrema satsningen, det är nog det som har gjort att det gick så bra, tror jag. Sen har han mycket kompetens runt sig och tränaren verkar ju extremt kunnig och han själv är ju extremt reflekterande och så. Men just den slutsatsen att ja, men, träna kvalitativt, hårt, mycket, men vid sidan om trivs med livet och hoppa fallskärm och gå ut och ta en öl om det är det du vill göra och hela den biten som har snurrat i media. Men det, jag tror det är det som är den nu ganska illa bevarade hemligheten liksom. Och det finns väl någonting att lära för ledare som lyssnar på det här. Alltså komma tillbaka till det här, se den aktiva som en människa och inte bara som fotbollsspelaren eller ryttaren eller orienteraren, utan se det som i de flesta fall alltså en ung människa, barn eller ungdom som är först en människa, sen en idrottare på något vis, eller sen en son eller dotter och en kompis och sen en idrottare. Att det är den ordningen man kanske bör ta saker och ting för att det ska bli bra med idrottandet och med livet liksom. Hitta den balansen.
Det känns som att det verkligen var så för Nils i alla fall, att det var väldigt tydligt att han behövde få de behoven tillfredsställda också för att kunna göra den här satsningen som vi så många har gläds åt, så att säga.
Och något som jag tolkar in och som jag gärna skulle vilja lyfta i det sammanhanget, det är också tilliten och förtroendet. Och det är klart att man kan ha olika åsikter. Jag tror inte att det har varit helt smärtfritt kanske mellan tränare och aktiv i det här fallet heller. Men det måste ändå finnas ett hög tillit och ett högt förtroende för att vi båda, eller vi alla som är i teamet, hur många man nu är, tror på att det här funkar. Det här är upplägget som vi kör på och alla tror på det. Och det är okej då att göra de här, eller ha det här livet som du säger och som vi tycker är viktigt. Och såklart, det krävs ju, som du var inne på, mycket planering och hög struktur för att det ska funka bra. Och då måste man ju också tro på att det här är rätt. Det är rätt att göra det här upplägget eller att ha de här typerna av perioder, eller vad man kan nu kalla det, inom sin satsning. Så att det är också någonting att ta med sig, oavsett hur man kan liksom ta till sig av de här tipsen och knepen, att man tänker på att det krävs mycket av alla runt omkring och att man faktiskt litar på varandra i den långa processen.
Mm. Jag tänker ju att det absolut viktigaste om man vill göra en satsning på att bli väldigt, väldigt duktig på någonting är att man tror på processen, kanske snarare än att processen är den helt, helt 100% rätta vägen att gå, utan att tror jag på det, då kan det gå. Om jag gör det som någon annan säger bara, då kommer det bli mycket, mycket svårare. Så det tänker jag är någonting som är väldigt viktigt för alla tränare, alla aktiva som lyssnar på det här egentligen, att försöka som tränare försöka se till så att de aktiva du tränar, oavsett vilken idrott det är, tror på det ni håller på med. Annars så kommer man inte alls få den utvecklingen och utvecklingen som man skulle vilja få på sin träning.
Men det är väl, väl summerat. Så jag hoppas att, som han säger också, liksom, det finns ju ingen anledning att på något vis kopiera det han gjorde. Alltså rent konkret, copy-paste, det går inte. Men det tänket och det synsättet på idrott och på livet, det hoppas jag att det är det som kan smitta av till er som lyssnar. Och också hans syn på tävlandet som är intressant, tycker jag. Att man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Att tävling kan vara det bästa och viktigaste vi har, men också eventuella effekter av fel typ av tävlande kan vara inte bra för fortsatt idrottande. Så det ena, alltså, tävling är inte fult, tävling är idrottens kärna. Kom ihåg det, alltså, och gör det på rätt sätt så är det ju bra.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF-SISU. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden så kan du göra det via vår Instagram. Där heter vi precis som podden Här pågår föreningsidrott i ett ord. Du kan också mejla oss på podd@rfsisu.se. podd@rfsisu.se. Hoppas vi hörs igen nästa avsnitt.